Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av NFL Supporter Dokumentär. Programmet där vi gräver i NFLs förflutna och plockar fram någon historia som är värd ett varv till i rampljuset. Jag som är er ledsagare bland historieböckerna heter som vanligt Per Fogelin och är en del av den eminenta sidan som heter NFL Supporter. Följ oss gärna på Instagram, Facebook och X och allt vad det nu heter nu för tiden, så missar du inte chansen att umgås med fler svenska NFL-entusiaster. I dagens avsnitt tänkte vi faktiskt göra något så udda som att vara lite, ja vad ska jag säga, aktuella. Ja, jag vet. Det låter kanske lite konstigt, men stanna kvar så ska jag förklara läget. Ingen sportintresserad har väl under den senaste tiden, ja åren, missat det här med att videodomare har gjort entré i den europeiska fotbollen. En självklarhet på sätt och vis. Med tanke på att all teknik idag som står till vårt förfogande så måste man ju ändå ta hjälp av den. För vore det inte skönt om vi kunde eliminera alla spel från sporten, så att rätt lag verkligen vinner? Ja, grundtanken är ju åtminstone åt det hållet. Tyvärr har utförandet varit blandat och allra mest har nu stormat på de brittiska öarna där det numera känns som varenda omgång avslutat med att någon domare behöver be om ursäkt för något felbeslut som togs under helgen. Kulmen nåddes, förhoppningsvis i alla fall, när Liverpool fick ett mål felaktigt bortrum på grund av domaren på planen och domaren framför videoskärmarna helt enkelt missförstod varandra. Det var alltså inte teknikens fel utan en kommunikationsmiss. Bland NFL-fansen i Sverige har man kunnat skönja en viss förvåning över hur allt kunde bli så fel i fotbollen. Video som hjälpmedel funkar ju relativt väl i den amerikanska fotbollen. Varför tittar man inte bara på hur de har gjort? En fullt rimlig kommentar. Det vi ska ha med oss är dock att vägen mot video som hjälpmedel inte varit spikrak. Inte ens för amerikanerna. Throws right side for Dyson. He dives for the end zone. Didn't make it.
Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets.
Only four words. This one's for John.
Dagens historia tar sin början någon gång under 1950-talet, då en ung innovativ herre vid namn Tony Verna tar jobb som studiovärd på det klassiska tv-programmet American Bandstand. Verna dock inga planer på att stanna där, utan arbetade sig snabbt uppåt i hierarkin och efter en rad jobb inom koncernen landar han blott 22 år gammal ett jobb som tv-producent för de nationella baseballsändningarna. På den här tiden var repriser och sporthändelser från matcherna begränsade till halvtid eller efter matcherna och krävde mycket tid och arbete att förbereda. Maskinen som bolaget använde hette MPEX VR1000 och var sanslöst otymplig och dessutom oerhört svårt att exakt ställa in när det kom till att få bandet till den önskade spelpositionen. För att göra processen än jobbigare var man tvungen att räkna med att maskinen bara spelade upp myrornas krig, nu vet så här brus, det vill säga svartvit skräp under de första 7-10 sekunderna innan bilden blev riktigt tydlig för tittarna. Maskinen intresserade dock den unge Verna som tyckte att det fanns potential och man bara kom på ett sätt att bemästra åbäcket. Verna hade dock snappat upp av teknikerna att det fanns ett ljusspår på bandet i maskinen som inte användes. Under OS i Rom 1960 försökte Verna därför be kommentatorerna spela in röstkommandon på detta ljusspår, för att på så vis guida bildproducenterna till de viktiga ögonblicken på banden. Tyvärr blev även dessa kommandon störda av maskinens oförmåga att spela upp ljud och bild korrekt under de första sekunderna när bandövrarna snurrade upp. Vernas chefer tröttnade snabbt på den unge producentens idéer och bad honom att inte slösa mer tid på den där stora maskinen. Några år senare när han var huvudregissör för fotbollsmatcher blev Verna frustrerad av den långa väntetiden mellan spelarna och önskade att man kunde dela med sig av tittarna på de olika kameravinklar han såg på sina skärmar. Vilket skulle förklara händelsen på ett mer djupgående sätt. Han ville att tittarna skulle se varför vissa spel misslyckades eller hur viktiga beslut fattades. Hans vision var att skapa en omedelbar upprepning av tv-bilden som skulle låta tv-publiken uppleva mer av vad han såg i regissörens bås. Verna valde matchen mellan Army och Navy 1963 för att testa sin idé. Maskinen var visserligen den gamla MPEX VR1000 igen, men denna gång fick Verna först att använda ljudtoner istället för röstkommandon. Detta för att markera spelsituationer på banden. Varje spel markeras med toner på 440 Hz och dessa toner var fortfarande igenkännbara även efter MPEX-maskinen hade förvrängt dem. Verna var dock inte helt säker på att hans idé skulle fungera, varvid han bad kommentatorerna att inte annonsera att tekniken fanns på plats under matchen. Fungerar så kommer de däremot märka det. Om inte så får försöka en annan gång, tänkte Verna. Under matchen kämpade Verna och hans produktionsteam med tekniska problem. Maskinen som inte var tänkt att fraktas runt landet på ett lastbil var halvt sönder av transporten till arenan, men trots det lyckades de till sist visa den första reprisen under matchen när Army gjorde en touchdown. Eftersom reprisen inte annonseras ut fick kommentatorn full show att förklara att Navy inte hade gjort en touchdown igen, utan att det var något nytt som tv-publiken fick uppleva. En repris. Efter matchen blev Verna uppringd av Dallas Cowboys starke man Tex Schramm, som stilla konstaterade: "Du grabben, jag tror inte du riktigt förstår vad du precis har hittat på." Redan från dag ett var det uppenbart att Verna hade öppnat Pandoras ask. För plötsligt kunde erfarna tv-producenter få en massa kritik för sina sändningar. Och överallt var det samma sak som det klagades på. Var är repriserna? TV-tittarna, som alltid varit en kräsen skara, hade fått nys om den nya tekniken och tänkte minsann inte gå tillbaka till en värld utan repriser. Att systemet var dyrt och otympligt och inte alls lämpade sig för att köras runt på bussar runt om i USA var inget som TV-tittarna tänkte på. Lös det, var den entydiga domen från TV-sofforna. Men om det var ett gissel att få in systemet i de ordinarie sändningarna, så var det ingenting gentemot den resa som ligan hade framför sig när det kom till att stödja domarna i sitt arbete. Förutom den tidigare nämnda Tex Schramm, så var den främste förespråkaren för videodomar inom NFL George Allen, Washingtons karismatiska coach. Ni som hängt med här på NFL Supporters dokumentär känner möjligtvis till Allen från ett av våra mest populära avsnitt, som just behandlade denna ikon. Nämligen avsnitt nummer 7 som bär Allens namn och undertiteln The Future Is Now. Kolla gärna in det! För er som missat detta avsnitt så kan vi säga att Allen var en kontroversiell figur som inte alltid byggde broar med de andra tränarna. Nix, Allen var en vattendelare av Moses klass. Något som ofta ledde till att andra tränare i princip var emot allt som Allen var för. Och tvärtom. När Allen i mitten av 70-talet föreslog på ett ägarmöte att använda tv-kameror för att hjälpa till med beslutsfattande, så avslogs beslutet direkt. Allen tog dock inte det hela med ro utan var synnerligen upprörd över beslutet. NFL försökte då lugna Allen och gick med på att, som de sa, prova repriskameror vid slumpmässiga matcher under den kommande säsongen. Detta för att fastställa genomförbarheten av ytterligare tester som ett möjligt hjälpmedel för domslut. Ett lite vagt uttalande må hända, men NFL höll sitt löfte till Allen och experimenterade för första gången med repriser 1976. Art McNally, som då var direktör för domarverksamheten, ville ta reda på hur länge en videogenomgång skulle fördröja en match. Utrustad med ett klassiskt stoppur och videokamera observerade han en Monday Night Football mellan Dallas Cowboys och Buffalo Bills från en pressbox in i stadion. McNally beskrev själv experimentet som att om det fanns några frågetecken tog vi en titt på det. Vi bad kamerateknikerna då ge oss alla möjliga vinklar på händelsen. Under matchen såg han bland annat ett felaktigt domslut i samband med ett spel med O.J. Simpson som kunde ha rättats till med en reprisgranskning. McNally insåg då att repriser kunde hjälpa fotbollen. Och 2 år senare så testade NFL videodomare på en större skala under 7 nationellt sända försäsongsmatcher. Vi börjar med Hall of Fame-matchen 1978 mellan Philadelphia Eagles och Miami Dolphins. Systemets prestation var dock bristfällig. Tekniken var för dyr att installera på varje stadion, systemet krävde fler kameror än vad tv-bolagen använde den tiden och domslut förblev osäkra efter långa genomgångar. Det var uppenbart att repriser var långt ifrån att implementeras på heltid. Domarnas rapport var tydlig. Det skulle behövas minst 12 kameror för att få alla vinklar på varje spel. Och dessutom bedömdes all elektronik inte vara tillräckligt avancerad ännu. Oförmögna att implementera ett dyrt och ineffektivt system lade ligan videodomare och repriser på hyllan fram till mitten av 1980-talet. Men någonstans så är det ju det här med videodomare något som är svårt att tänka bort när man väl har fått det på hjärnan. För någonstans drömmer vi ju alla om den här perfekta matchen där allt blir rättvist. Och vi inte behöver sitta och svära på domarna efter matchen. Få människor vet det här bättre än NFL-fans från Houston. Det gamla Houston Oilers lärde sig nämligen en bitter läxa om priset för domarens dumhet under AFC-mästerskapet 1979. Oilers hade i ett flertal år varit en dominerande kraft i AFC under 70-talet. Problemet var att de aldrig skulle lyckas komma förbi de där förbenade Pittsburgh Steelers. I AFC-mästerskapet 1979 såg det dock faktiskt ut som de äntligen skulle lyckas. Särskilt efter att Mike Renfro fångade vad som verkar vara en matchutjämnande touchdown sent i tredje kvarten. With a minute and a half remaining in the third quarter, the Oilers 6 yards away from a tie. It is Renfro, touchdown, or is it? Out of play.
Well, we're going to see it on the replay, and we'll be able to decide whether or not Renfro got his feet down in time. It was a tough call, and this might be a spot where an instant replay would be important.
Now, there's no question about this. He's got control. He has both feet down clearly in the end zone. It is a touchdown.
Of course, the officials do not have the luxury that we enjoy of seeing that instant replay. The man on the spot didn't see it, so he couldn't call it. And now the Oilers are denied a touchdown. Oh my! Bum could just eat that cowboy hat.
Domarna sa dock nej, men tv-repriserna visade tydligt att touchdownen var korrekt. Men vad hjälper det? Det är kanske därför en klen tröst för alla Oilers-fans där ute att detta kontroversiella beslut gav energi åt rörelsen för videodomar i NFL. Men trots allt så blev det en perfekt ammunition för alla som hävdar att ligan inte borde förlita sig på enbart människor. Mm. 1985 så genomförde NFL ytterligare tester av repriser under 8 försäsongsmatcher. Resultaten var lovande och ledde till diskussioner om att använda repriser under slutspelet. Även om idén mötte visst motstånd så var intresse för tekniken på uppgång. Innan säsongen 1986 så röstade ägarna med 23 röster för, 4 emot och en som avtog. 21 röster krävdes för att anta att införa begränsad användning av videodomare under det kommande året. Denna ursprungliga process saknade dock tränarnas utmaningar och teknologi som dagens fans är bekanta med. De flesta granskningar initieras av reprisfunktionären uppe i tv-kontrollrummet, förutom när matchdomarna själva begärde en översyn av sitt beslut efter att ha samrått på planen. En av de som röstade emot var New York Giants general manager George Young, som inte alls uppskattade att matcherna blev längre och långsammare. Även om Young ledde en liten skara av bakåtsträvare, om vi får kalla dem så, så var de flesta för systemet och hade en tilltro till att systemet skulle fungera. Och dessutom skulle utvecklas oerhört under de kommande åren i rask takt med att tekniken utvecklades i stormsteg. Dock röstade systemet igenom en liten passus. Beslutet gällde bara för ett år och man skulle ta ett nytt beslut efterföljande vår. Då man förhoppningsvis hade än mer kött på benen. Säsongen 1986 markerade starten för ändringen av repriser i NFLs grundserie. Det första systemet var enkelt och skilde sig avsevärt från dagens standard. Det fokuserade endast på frågor som vem som höll i bollen, sidlinje, mållinje och line of scrimmage. Under den första säsongen med repriser användes tekniken i genomsnitt 1,6 gånger per match. Men endast 10% av dessa ledde till att man ändrade domslutet på planen. Siffrorna var kanske inte jätteimponerande, men trots detta beslutade ligan att fortsätta använda repriser och gjorde vissa justeringar för att förbättra systemet. Bland annat införde man träningar för videodomare och gav dem tillgång till större skärmar på matcherna. Nu kanske du tänker att dessa pionjärer under 80-talets glada dagar satt där med 30-tumsskärmar framför ögonen för att se allting klart och tydligt. Men icke. Inför 1987 års säsong uppgraderade man skärmarna med 30%. Från 9 tum till 12. Det vill säga som en iPad i storlek ungefär. Ja, tekniken kanske inte var den bästa, men det var även en del kontroverser under resans gång som även belyste andra aspekter av systemet. Under en match mellan Kansas City Chiefs och Oakland Raiders i oktober 1986 så kastade Raiders quarterback Mark Wilson en passning till Dookie Williams i hörnet av målområdet. Domaren på planen beslutade att detta var en touchdown, men uppe i kontrollrummet så beslutade Jack Reeder, biträdande domarövervakare. Pass incomplete, sa Reeder till linjedomaren John Keek över walkie-talkie som var det valda systemet för kommunikation mellan domarna. Tyvärr var det inte vad domarna på planen hörde. De tyckte att Reeder hade meddelat pass complete. Oavsiktligt så stod därför touchdownen kvar och Raiders vann med en touchdown, 24-17. Efter matchen blev det av naturliga skäl ett herrans liv kring hur det kunde gå så snett när man hade video till hjälp. Ligan utredde ärendet blixtsnabbt och införde en rad förbättringar. Dels ersatte man sina walkie-talkies med bärbara pagers och radiohörlurar, men framförallt ändrade terminologin och började använda tydliga termer som confirmed och reversed, det vill säga bekräftad och omvänd. Helt enkelt beordrade man domarna att använda ord som inte kunde förväxlas med varandra. Det här var dock inte det enda tillfället, utan även andra domslut blev kontroversiella. Kanske inte nödvändigtvis för att vara korrekt, utan för att inte ens med videons hjälp kunde verifieras. Ett av de mer kända exemplen inträffade i november 1989. Reprisen visade sig vara den avgörande faktorn i ännu en upplaga av den klassiska NFL-rivaliteten mellan Chicago Bears och Green Bay Packers. Packers vinnande touchdown, en passning från quarterback Don Majkowski till mottagaren Sterling Sharp på fjärde down, väckte oerhörd ilska. Bears tillsammans med förmodligen de flesta som tittar på under det direkta spelet trodde att Majkowski hade gått över line of scrimmage innan han kastade passningen. En känsla som även domaren på planen delade och som skulle ha gett Bears segern. Videodomarna var dock med en annan uppfattning och meddelade att passet var korrekt och att resultatet av spelet skulle vara en touchdown. Bears eufori bytte snabbt ut mot ilska. Packers var dock överlyckliga av förklarliga skäl. Beslutet ändrades helt enkelt, vilket gav Packers segern. Eftersom amerikanerna har en förkärlek för att namnge alla viktiga matcher. Förra avsnitt som vi hade exempel i den här podden heter ju till exempel The Sneaker Game. Så gjorde man även i det här fallet då Bears har gett matchen namnet The Instant Replay Game. På många sätt så visade detta beslut både på det bästa och det sämsta med videodomar i NFL. Visst hade man kanske fått beslutet rätt. Men det tog ju bort spontaniteten som bidrar till en känslomässig påverkan i spelet. Att jag dessutom behöver sitta här idag och flika in ett kanske på beslutet är visserligen också ett litet problem i sammanhanget. Ja, Bears var inte nöjda och i många år hade de en liten asterisk i sina interna handlingar och programlag kring just denna match. Bara för att påvisa att de inte riktigt köpte beslutet som togs på planen. Ja, videodomare var ingen succé under 80-talet. Det var visserligen ingen flopp heller, men fler och fler kände allt mer att systemet inte ändrade på så mycket som man hoppats. Den där absoluta sanningen som många hade hoppats få hjälp med tekniken, den uteblev. Och istället blev det system som tittade på många spel, men som inte direkt kunde hjälpa till. De stora förlorarna blev istället produkten fotboll, som blev långsam med till synes onödiga avbrott titt som tätt. NFLs vd Paul Tagliabue, som länge var en förespråkare för videodomare, var ivrig att vilja förbättra systemet och försökte in i det sista ändra folks allt mer bristande tilltro till videon som beslutsunderlag. Jag hoppas att vi kan göra vissa förbättringar och behålla konceptet och få det att fungera istället för att backa ur den elektroniska tidsåldern, sa han exempelvis 1990. Tagliabues hopp krossades dock. Efter 6 säsonger mötte videodomarna sitt slut 1991, när 17 ägare röstade emot att förlänga systemet. Anledningen var så oklar. Systemet fördröjde spelen för mycket och misslyckades med att rätta tillräckligt många beslut. Debatten om repriser var kanske död för stunden. Men någonstans fanns tanken om ett videodomarsystem som fungerade i många tankebanor. I takt med att tekniken utvecklades började diskussionen om videodomar ta fart igen i mitten av 1990-talet. Många av ligans huvudtränare var av en ny generation och hade inte personlig erfarenhet av den tidigare versionen. Så det var nyfikna på hur ett förbättrat system skulle fungera. Det kanske inte fungerade då, men hur långt har tekniken kommit nu på 90-talet? 1996 godkändes därför ett nytt system för tester i 10 försäsongsmatcher. Tränaren fick också möjlighet att utmana domslut på planen och repriserna täckte nu 3 kategorier av spel. Bollar som var ute, antalet spelare på planen och poängspel. Varje tränare kunde utmana 3 spel per halvlek, men det kostade dem en timeout per granskning. Ligan övergav den gamla versionen av Instant Replay Officials i Sky Launcher och gav domarna istället befogenhet att granska spelen på planen inuti en monter utrustad med skärmar. Domarna hade nu bara 90 sekunder på sig att fatta ett korrekt beslut. Allt för att snabba på spelet. Trots förändringarna så röstade ägarna emot implementeringen för den ordinarie säsongen 1997. Huvudproblemet bland många var att varje granskning kostade lagen en timeout, även om utmaningen var framgångsrik. Ligan var således på väg rakt in i det nya millenniumet utan ett system för att granska domslut med hjälp av videodomare. Trots alla idoga försök hade man misslyckats med att presentera ett system och regelverk som alla parter kunde enas om. Men som i så mycket annat så behöver man kanske ha lite tur med ödet ibland. För förespråkarna av videodomar kom denna hjälp den 6 december 1998 när New York Jets tog emot Seattle Seahawks hemma på Giants Stadium i East Rutherford, New Jersey. Gästerna började matchen starkast, men Jets jobbade sig tillbaka in i matchen. Sent in i matchen kom till slut ett spel som kom att förändra hela ligan. Jets quarterback Testa Verde valde att springa med bollen själv med endast 5 yards kvar till mållinjen.
Verde had a hole straight up the chute.
He almost fumbled. He didn't get across.
The ball did not cross the plane. From that angle, it looked like it did not cross the plane. Almost fumbled the snap. Remember, the ball has to cross the plane. Not his head, not his shoulders.
He didn't get it.
He did not get it.
There was no way he was in. 2-point drive.
TV-bilderna visar tydligt att Boulder aldrig bröt mållinjen. Men domaren på planen missade detta och gav Jets och Testaverde en touchdown. Något som ledde till att de sedermera även vann matchen med totalt 32-31. För Si också fick matchen stora konsekvenser då domslutet stoppade dem från att nå slutspelet det året. Det här fick följden att coachen Dennis Eriksson och hela hans stab fick sparken direkt i januari efter att grundserien avslutats. Detta enorma klavertramp från domarkåren och dess digra konsekvenser gick helt enkelt inte att blunda för. Till och med motståndarna till systemet insåg vad som behövde göras. Inför säsongen 1999 så justerade tävlingskommittén sitt förslag igen för att ta hänsyn till ägarnas och tränarnas oro. Och denna gången svarade ägarna positivt och godkände det nya systemet med överväldigande majoritet, 28-3. Och videoromarna återvände därmed till NFL för gott. Det nya systemet adresserade mycket av det kritik som hade funnits mot det gamla. Antalet utmaningar, challenges, den här röda flaggan ni vet, minskades från 3 till 2 per halvlek för att minimera förseningar. Tränaren skulle bara förlora en timeout om deras utmaning var misslyckad, vilket var mer acceptabelt. Videoromarna initierade alla granskningar inom de sista 2 minuterna av varje halvlek, vilket möjliggjorde för tränaren att kunna fokusera mer på spelet än på videogranskning. Tampa Bay Buccaneers tränare Tony Dungy sa att jag antar att alla kände att det var en kompromiss som inte skulle sakta ner spelet för mycket, samtidigt som det fortfarande lät tränarna träna under de sista 2 minuterna av båda halvlekarna. Sedan säsongen 1999 har videodomare varit en permanent lösning för domarkåren i NFL. Och även om justeringen sker löpande av systemet är det inte längre någon som tycker att det borde tas bort. Istället handlar diskussionerna mer om man kan utveckla systemet på något sätt. Den här typen av regelförändringar dyker upp emellanåt och många av oss kommer säkert ihåg testen som gjordes med att låta videodomarna titta på det här med pass interference häromåret. Den ändringen rullades tillbaka efter ett år då man inte upplevde att domarna tillförde särskilt mycket till de här situationerna. Någonstans är det trots allt så att videosystemet är som bäst när det kommer till objektiva saker. Som om en boll nuddar mark eller om en mottagare trampat utanför planen. Önskemål om mer subjektiva ingripanden från videodomarna leder oftast bara till att mer tid går till spillo i en sport som redan idag kämpar med att få ner tiden på de långa matcherna. Men vad kan då rundbollen, om vi säger så, den europeiska fotbollen lära av allt detta? Har NFLs videosystem verkligen varit så perfekt? Nej, det har det ju inte. Men någonstans har de också lärt sig av sina misstag genom åren. Det tog trots allt 30 år från det att Tony Verna uppfann reprisen till att systemen implementerades på permanent basis. Även om en stor del av dessa 30 år beror på att tekniken inte var mogen, så fanns det även en lång rad element som rundbollen kan lära sig av. Vilka beslut ska man överlåta till domarna egentligen? Objektiva? Eller även de subjektiva? Eller kommunikationen mellan domarna? Matchen mellan Chiefs och Raiders 1986 som vi pratade om innan, där domarna hörde fel, påminner starkt om den situation som domarna i mötet mellan Tottenham och Liverpool upplevde tidigare under hösten i Premier League. Ett klart och tydligt vokabulär mellan domarna är A och O. Speciellt när 70 000 åskådare skriker på läktarna. Då gäller det att orden inte går att förväxla eller missförstå. Eller ta bara det här med tränarnas utmaningar. Ni vet den där röda flaggan som inte bara blir ett taktiskt hjälpmedel som måste användas med förstånd, utan även ett dramatiskt element. För även om vi vet att det kommer pausa matchen i några minuter så är det ändå oerhört dramatiskt när tränarna tar de där extra stegen in på banan och demonstrativt kastar den röda flaggan. Eller ta bara den här saken med transparensen gentemot publiken som vi inte ens pratat om idag. I NFL berättar domarna för publiken vad de har kommit fram till. Något som de dessutom gör med 3 alternativ när de konfirmerar, reverserar eller står fast vid plandomarens beslut i det fall man inte ens med video har kunnat komma fram till ett definitivt beslut åt andra hållet. Ja, den europeiska fotbollens tillkortakommande lär vi kanske få lära oss att leva med ett tag till. Men under tiden kan vi njuta av sporten som vi alla älskar. Videorepriserna kanske inte har gett oss en sport som är 100% rättvis. Men vi har ändå fått en sport som tagit till sig den moderna tekniken och gjort den till en självklar del av sporten. Inte bara som ett verktyg för rättsskipande, utan även som ett taktiskt inslag som faktiskt gör en redan dramatisk sport än mer dramatiskt. Det där var alltså en liten fundering kring det här med videopriser och hur det har implementerats i amerikanska fotbollen och även kanske då i Europa där man fortfarande håller på att kämpa med att få det helt korrekt. Ja, vi lär väl inte lösa någonting i den här podden, men det är ändå kul att reflektera lite kring om hur man gjorde i USA kontra hur man gör i Europa. Om några veckor så är vi tillbaka igen och då kommer vi prata om en klassisk ledare som faktiskt blev utsedd till årets atlet. Men det var några år sedan. Tills dess, ha det riktigt bra, så hörs vi snart igen.